Du lyssnar på Radio Nola Skogs som sänder på 89,8 eller 105,7 MHz. Du kan lyssna i efterhand på samtliga tidigare program via vår poddradio. Den, liksom vår app, hittar du på vår hemsida www.radioovik.se. Radio Nola Skogs.
Hej och välkomna till mitt program om Örnsköldsviks historia. Jag heter Karin Bergström och ni har nog sett mig i samband med stadsvandringarna i stan. Jag tillhör Örnsköldsviks guideförening och vårt motto är Örnsköldsvik då, nu och i framtiden. I mitt program kommer jag att hålla mig till dåtid. För som jag brukar säga om historia, om man inte vill blicka bakåt kan man inte se framåt och då får man se upp. Det var främst två herrar som la ner sin själ i bildandet av köpingen Örnsköldsvik. Det var prosten Holm i Själevad och Johan Ödberg i Örnsköldsvik. Med en sträng blick förenar han även ett uttryck av välvilja. Oböjlig, då han ej tror sig hava orätt, giver han ej vika för svaghet. Ja, så skriver initiativtagaren till köpingen Örnsköldsvik, Hampus Mörner, om prosten Holm i Själevad. Prosten Holm är ju den som har fått äran av att ha placerat Örnsköldsvik där det ligger idag. Men vi ska ta det här från början. Carl Johan Holm föddes i Helsingfors 1781 och hans språk var svenska. Pojken hade läshuvud som man brukar säga och tack vare snälla människor fick han möjlighet att studera fast hans föräldrar inte hade råd. Han började studera kemi vid Åbo universitet och doktorera också i ämnet. Så blev han bataljonspredikant i Savolaks jägarregemente. 1807 prästvigdes han och året därpå drog han ut i kriget mot Ryssland. Hans regemente marscherade 370 mil mest norrut i Finland. Från början var de 3750 man. När kriget var slut var det bara 200 kvar. Efter freden kom Holm till Sverige och fortsatte som regimentspräst. Han var också med i kriget mot Norge 1813. Holm kom 1824 till Själevad och blev kyrkoherde. Biskopen gav honom hederstiteln prost. Under en period i mitten av 1830-talet var Holm riksdagsman för prästeståndet. Holm lade ner mycket arbete på att göra Själevad till en välmående och rik bygd. Redan 1827 bildade han en försäkringsförening för fattiga bönder. Och den skulle hjälpa till vid missväxt och brand. I Översäla hade han en gård, Karlslund, där han undervisade bönderna i hur de skulle sköta sina gårdar, använda gödsel och variera grödorna på åkrarna. Holm ansåg att kunskap och bildning var en förutsättning för välståndet och ivrade för en skola redan några år innan riksdagen beslutade om en allmän folkskola 1842. Det var inte lätt för prosten Holm att övertyga folk om att han visste bäst. Han lät bygga en riebyggnad för torkning av säd. Den brann upp och branden, den var förmodligen andagd. Som prost var Holm ordförande i sockenstämman. Där diskuterades och beslöts om hur skola, fattigvård och sockenmagasin skulle skötas. Sockenmagasinet fanns för att man skulle kunna spara säd från goda år. Och blev det missväxt så skulle man kunna dela ut, framförallt utsäde. Människors leverne och moral var också en hjärtefråga för Holm. Han förbjöd krogen på kyrkvallen och därmed de så kallade vallkalasen. Människor som bodde långt bort i socknen hade ofta en kyrkstall eller en kyrkstuga på kyrkvallen. Dit kom man ofta på lördagskvällen och då kunde man sova över tills gudstjänsten började på söndagen. På lördagskvällen blev det ofta fest. Holm gick omkring på vallen med en träpåk för att kontrollera supandet. Han förbjöd överhuvudtaget alla företeelser som kunde leda till osedlighet. Det fanns också en annan företeelse som retade gallfeber på Holm. Det var läsarrörelsen. Läsarrörelsen kom från Västerbotten och hade börjat få anhängare i Örnsköldsviksområdet. En av de ledande i rörelsen var mor Anna. Hon kom från Nordanås och hade mött Jesus och blivit frälst efter kontakt med Västerbottens läsarna. Läsarna träffades, läste Bibeln, bad, sjöng psalmer och tog nattvarden tillsammans. Sådana där träffar utan präst förbjöds redan i början av 1700-talet i en lag som kallades konvertikelplakatet. När Holm och Anna träffades var ordväxlingen hård. Mor Anna kallade människorna i köpingen för fetbukarna i Örnsköldsvik och Holm för en av i allt djävulens tjänare. Holm i sin tur kallade mor Anna för obildad. Han anmälde också ananiterna för brott mot konvertikelplakatet. Mor Anna och några av församlingsmedlemmarna dömdes 1858, men hann inte avtjäna straffet eftersom lagen upphävdes samma år. 1857 tar Holm initiativet till bildandet av en skytteförening. Syftet var att stå beredd när ryssarna skulle anfalla. Prosten Holm skrev ner sina minnen från kriget i en skrift som hette Anteckningar över fälttågen emot Ryssland åren 1808-1809. I sin bok är Holm mycket kritisk till hur kriget sköttes, framförallt av kungen Gustav den fjärde Adolf, herrarna Kronstedt med flera. Kritikerna tyckte att herr Holm utpekar fältmarskalken Klingspor och greve Adelkreutz som landsförrädare. 1851 ankrade ett fartyg upp på Lungångersfjärden och en av Finlands största författare, skalden Ludvig Runeberg, kom på besök. Några år tidigare hade han givit ut den första delen av sitt verk Fänrik Ståls sägner. Runeberg kom för att besöka prosten Holm. I Holms släkt finns en tradition att Runeberg skulle ha fått inspiration till sitt verk av Holms skrift. Det finns en del likheter mellan skildringarna. Savolaxbrigaden finns med i båda verken, likaså överbefälhavaren Klingspor och överstelöjtnant Dunker. Efter ett långt och innehållsrikt liv avlider prosten Holm, 86 år gammal, 1867. Minnet av Holm finns kvar. Många berättar att de har hört från sina förfäder hur sträng prosten Holm var. Och i Översäla finns både Karlslundsvägen och prosten Holms väg. I Fänrik Ståls sägner finns en dikt som heter Björneborgarnas marsch, späckad med nationalism och romantik. Musiken är äldre än texten. Vi ska lyssna på en bit ur Björneborgarnas marsch i Fredrik Pasios arrangemang. Det är Akademiska sångföreningen i Helsingfors som sjunger.
Färger kvar.
Om Johan Ödberg skriver kyrkoherden i Arnäs efter några svåra år av missväxt att han under de förflutna svåra åren och dagar lagt en särdeles skicklighet i handelsvägen i det att han under tiden bispringat allmogen med den nödtorftiga, varför han till det bästa rekommenderas. Johan Ödberg föddes den 14 oktober 1804 i Österburs i Arnäs socken. Tillsammans med sin bror Olof startade han en handelsbod i hembyn Österbörse. Periodvis gjorde de också långa resor som sörkörare. Tidigt började Johan Ödberg förstå vad som skulle löna sig i framtiden när det gällde handel. Redan 1829 köpte han sågen i Fors i Skällevad. Delägare till den finbladiga sågen var gästgivare Lundqvist i Brösta. 1832 gifter sig Johan Ödberg med Elisabeth Kristina Lundqvist, gästgivarens dotter. Och som bröllopsgåva får brudparet en gård i Lunne i Arnäs. Inte långt därifrån fanns hamnen i Strömsundet längst in i Idbyfjärden. Därifrån skedde en del utskeppningar av bland annat sågade trävaror. Dit gick också julångaren Norrland, ett passagerarfartyg, på sin trad längst Norrlandskusten. Ödberg skaffade sig ett fartyg, skonärten Lovisa, och började skeppa ut inte bara sågade trävaror utan också linnelärft, smör, kära och så vidare. Affärerna gick bra och 1843 ägde han ytterligare 3 fartyg. I samband med de här sjötransporterna skaffade sig Ödberg affärskontakter i Öregrund där han valdes in i borgerskapet och blev en betydande person. 1838 begärde Ödberg att få borgarrätt i Härnösand också. Det var viktigt för som köpman i en stad fick han rätt att göra affärer inte bara i städer som Härnösand utan också i köpingen Örnsköldsvik. Planerna på en köping, det vill säga en handelsplats i norra Ångermanland, hade vid det här laget kommit ganska långt. Förslagen på var köpingen skulle ligga hade varit många. Naturligast hade det varit att lägga den i Bjästa, som redan var ett centrum för linhandel, och i Brynge låg sedan 1700-talet en finbladig såg. I Bjästa fanns också apotek, post och provinsialläkare. Men i Bjästa fanns ingen djup hamn. Prostenholm i Skällevad hade tidigt tipsat landshövding Mörner om den till synes värdelösa sluttningen med berghällar, sly och myrstackar längst in i Lungångers fjärden. Hamnen i Ström kom också på tal, men där hade man börjat märka av sjösänkningen. På den tiden hade man inte riktigt klart för sig varför vattennivån i havet sjönk. Det var först lite senare som man upptäckte landhöjningen, effekten av den stora nedisningen för tiotusentals år sedan. I slutet av 1830-talet var platsen för köpingen bestämd till läget inne i Lungångersfjärden. Namnet Örnsköldsvik var också bestämt. Det var landshövding Mörner som tyckte att man skulle ära Per Abraham Örnsköld som varit landshövding på 1700-talet. Marken köptes också in från byn Norrlungånger. Johan Ödberg fortsatte att satsa på en framtid som sågverksägare och i konkurrens med Sveriges största företag i branschen, James Dixon & Company, försökte Ödberg köpa sågar i Gide Älvdal. Affärsmetoderna var sådana att Ödberg till sist fick ge sig. Istället slår han sig ihop med J.C. Kempe och gör affärer i skogarna runt i Nolaskogs. Mycket snart efter det att köpingen bildats 1842 flyttar Johan Ödberg in till Örnsköldsvik. Han lät bygga ett stort trähus vid torget och där bodde han och där gjorde han affärer. Han lät också bygga en del magasin och en brygga i Storgatans förlängning. Det råder inget tvivel om att det var de två handlarna Kull och Ödberg som höll liv i köpingen de första 10 åren. Många som kom till köpingen för att starta företag fick ge upp då affärerna inte gick så bra, eftersom det inte bodde så många i Örnsköldsvik då. Det var också lågkonjunktur och missväxt. Året 1851 tog frosten skörden redan i mitten av augusti. Ute på landsbygden fanns lanthandlarna och där handlade bönderna som också genom sina jordbruk klarar sig lite bättre än de som bodde i Köpingen. Det berättas att Johan Öberg försökte hjälpa den svältande befolkningen dels genom att dela ut mat men också genom att ge krediter. 1848 valdes Johan Öberg till Köpingens ordningsman. Öberg ansågs då få stor betydelse för Köpingens utveckling då hans inflytande och ekonomiska resurser vägde tungt. Ordningsmannen skulle svara för invånarnas gemensamma angelägenheter och verka för Köpingens utveckling och stabilisering. Nu börjar Öbers värdefulla arbete för Köpingen. Det första han gjorde var att organisera brandförsvaret. Köping bestod av trähus och brand skulle vara förödande. Det köptes in brandsprutor och det utsågs brandvakter. Det blev också förbjudet att ha öppen eld efter klockan 7 på kvällen. För att öka handeln i Köpingen bestämdes att de tre marknaderna som hållits i Skällevad och Arnäs skulle flyttas in till Köpingen. Marknadsdagar blev 25 februari, 2 juni och 31 augusti. Festligheterna i samband med marknaderna medförde att man måste skaffa en arrestlokal. Från Bjästa kom snart både provinsialläkaren och apotekaren. Båda byggde sina hus vid Storgatan. Att få posten flyttad från Bjästa visade sig vara lättare sagt än gjort. Det var framförallt postmästaren och Bjästaborna som satte sig på tvären. Efter många om och men lyckades Johan Öberg övertyga postverket genom att hävda att eftersom det fanns många utländska, framförallt engelska sjömän i Köpingen, så skulle posten få in stora summor pengar i porton när sjömännen skickade brev hem. Snart blev Köpingen i behov av en tullverksamhet. Allt fler fartyg kom till hamnen och många av dem var utländska. Tullen fanns i Härnösand och det blev både omständigt och dyrt när tullarna skulle ta sig till Örnsköldsvik för att förtulla. Johan Öberg lyckades få igenom att tulltjänstemännen skulle få bo i Köpingen och utföra sina arbeten där. Men man var ändå inte nöjd. Om man vore stad så skulle allt bli så bra. Redan 1855 skickade man in den första ansökan om att få bli stad och därmed få fullständiga tullrättigheter. Antalet invånare var då 300. Ansökan avslogs. Johan Öberg hade många befattningar. Handelsman, sågverksägare, skeppsredare och ordningsman. 1848-49 blir han också varvsägare. Han bygger upp varvet vid foten av berget på västra sidan av Ljungångersfjärden. Varvet blir Örnsköldsviks första industri. En av Öbergs anställda, Erik Olof Alnander, får uppdraget att driva varvet. Denna Alnander växte upp hos kyrkoherdare Sidner i Sidensjö och kom som 18-åring till Johan Öberg. Varvet utvecklades bra och ett 40-tal fick arbete och det blev liv och rörelse i Köpingen. På varvet byggdes flera segelfartyg och dessutom byggdes många fartyg om eller reparerades. Det största fartyget som byggdes var barken Karl den 15 åren 1857-59. Området heter fortfarande varvet och berget bakom heter Varvsberget. 1858 kom att bli kontrasternas år för Johan Öberg. Den 4 juni höll han bröllop för sin dotter Elisabeth Ulrika när hon gifte sig med Erik Olof Alnander, han som drev varvet. Bröllopsfesten hölls i det stora vita huset vid torget. Den 30 juli kom självaste kronprins Karl som skulle bli Karl den 15 på besök. Kronkalle som han kallades var bjuden till Gideåbruk för björnjakt av direktör Oscar Dixon, direktören för James Dixon och Company. Prinsen bodde i Öbergs hus. Köpingens företrädare hade förberett sig och det höll stora fester i träpalatset. I oktober samma år kunde Öberg konstatera att han saknade pengar, likvida medel som det kallas. Anledningen var att uppstått en lågkonjunktur efter Krimkriget i mitten av 1850-talet. Öberg försökte rädda sin förmögenhet genom att pantsätta egendomar, men det hjälpte inte. Han blev tvungen att begära sig i konkurs. Allt som Öberg ägde aktionerades bort. Aktionen tog närmare 6 veckor. Mycket, bland annat varvet och några sågverk, ropade sina svärsonen Alnander, som fortsatte att driva Öbers företag. Det stora trähuset däremot köptes in av häradshövding Sandström. I och med konkursen avsade sig Öberg uppdraget som ordningsman. Under nästan 5 år var det svårt att få någon som klarade den uppgiften. Men 1863 utsåg länsstyrelsen Öberg till ordningsman i Köpingen, alltså utan att han var vald. Då har Köpingen blivit kommun och Öberg blir ordförande i kommunalnämnden. Där stannar han till 1865. 1881 avlider Öberg, 77 år gammal. Minnet av Johan Öberg, hans verk, verkar ha varit försvunnet i över 100 år. Visserligen skriver Holger Wickman i sin jubileumsbok Örnsköldsviks historia 1942 mycket om Johan Öberg. Men sen verkar det som om det som hänt under tiden Örnsköldsvik varit stad vara mycket viktigare än tiden som köping. Det är först när en man vid namn Hans Wiberg började intressera sig för en del fartyg som byggts i Örnsköldsvik som Johan Öberg så att säga dyker upp. Hans Wiberg forskar fram fakta och ger ut en bok, Johan Öberg, Köpingen Örnsköldsvik. Och i slutet av 1990-talet tog sig hembygdsföreningen namnet Johan Öbergsällskapet och gamla fornhemmet får namnet Öbergska gården. Annars är det väl bara en skylt nere i hamnen där det står Johan Öbergs kaj och en silhuett av ett segelfartyg, en skonert, som påminner om denne märklige man. Vi ska lyssna på lite musik igen. Det är musik från mitten av 1800-talet och kompositören är Johannes Brahms. Vi ska lyssna på Allegrettot ur symfoni nummer 3 i F-dur. Köpingen Örnsköldsvik tillhörde Själevads socken ända tills den blev stad 1894. Lite självständigare blev Köpingen efter 1863 när man blev kommun. Eftersom prosten Holm och Johan Öberg styrde och ansvarade för var sin del i samhället kom de ganska ofta till meningsskiljaktigheter. Första gången var 1837 då man kunde läsa en insändare i tidningen Norrlands Tidningar som gavs ut i Härnösand. Den anonyma insändaren handlade om Strömsundet och marknadsplatsen i Ström som lämplig plats för den nya köpingen. Att det var Johan Öberg som stod bakom insändaren var inte så svårt att förstå. Några veckor senare bemöttes artikeln av en annan anonym insändare. Den här gången jämfördes Strömsundet med Norrlungånger och Norrlungånger ansågs som den bästa platsen för köpingen. Dessutom menade den som skrivit att det redan var bestämt att köpingen skulle ligga i Norrlungånger, vilket ju inte var sant. Även här är det lätt att förstå vem den anonyma avsändaren var, prosten Holm. En annan stor fråga dök upp i mitten av 1850-talet och det var förflyttningen av posten från Bjästa till Örnsköldsvik. Motståndet mot flytten var, som sagt, stort. I Nättra ville man ha posten kvar, det började dra ut på tiden och man ville komma till ett beslut. Till sist bestämdes att man skulle skicka en supplik, en ödmjuk begäran, till kungen. Den här gången var herrarna Holm och Öberg av samma åsikt. De ville båda ha posten flyttad. Men prosten Holm och kyrkoherden Högström i Arnäs skickade en egen skrivelse där Holm menade att det var Själevad och inte Örnsköldsvik som var centrum i norra Ångermanland. När det gäller fattigvården var skiljaktigheterna stora under en lång tid. Sockenstämman i Själevad ansåg att man inte skulle behöva ta hand om köpingens fattiga, medan ledningen i köpingen då tyckte att de inte skulle behöva betala skatt till socknen. Det gick så långt att Örnsköldsvik var beredd att skilja sig från Själevad och sköta sina egna sociala frågor. Prostenholm ansåg också att socknen inte skulle behöva betala för de fattiga som bodde på de hemman i Sörlungånger, det vill säga Åstalen, som ägdes av köpingebor, såsom Öberg. Till sist löste man frågan genom att bilda ett nytt rote av hemmanen i Sörlungånger och köpingen. Det blev alltså efter den gamla ordningen som prosten Holm ville. Trots prostens protester anställdes också en barnmorska i köpingen. En annan svårlöst fråga var den om skolan. Själevad hade haft en obligatorisk folkskola sedan 1847 och det var meningen att köpingebornas barn skulle gå i den. Prostenholm, som brann för folkundervisning, var med och utformade planerna för en högre folkskola och en frivillig påbyggnadsskola. Köpingeborna hade en annan idé och startade dels en barnskola för de yngre barnen och ett tvåklassigt lägre läroverk för gossar. Det byggdes sedan ut med en klass till. Skillnaden mellan läroverk och folkskola i det här fallet tog det vara att till läroverket avlade man terminsavgift. När Köpingen ville skilja sig från Själevad socken och bli en egen kommun med bland annat eget ansvar för skola och fattigvård var motståndet från Själevad stort, utom från prosten Holm. Han ansåg att alla skulle tjäna på att var och en skötte sitt. Så man får väl tänka till sist kom Holm och Öberg på samma tankar. Det här var berättelsen om de två som la grunden för vår fina stad. En annan gång tänker jag berätta om några andra personer som satt sin prägel på Örnsköldsvik. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs!